Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gang Spotting with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 152 av Framgångspodden. Och det är alltså författaren, professorn. Han är med i Mensa och verkligen är superintelligent. Han är föreläsare över hela världen, Mikael Dahlén. Och jag kan säga så här, intervjun gick inte åt det hållet jag tänkte. Jag hade alltså förberett 5 A4 sidor med olika typer av frågor, olika typer av ämnen vi skulle gå in på. Men vi berörde typ ingenting av det överhuvudtaget. Och det var för att när jag träffade honom så fångades jag av hans magiska värld och bara slukades in i den. Vilket gör också att jag måste bara få upp han igen. För jag vet att de ämnena som jag har förberett är också superintressanta. Men det här avsnittet blev startbra, alltså riktigt, riktigt bra. Vi går bland annat in på verklighetens Hannibal Lecter. Ni vet den här kannibalen och käkar upp människor. För att Mikael, han gjorde en sak som han också skrev i sin bok Monster, där han åkte runt över hela världen. Tänk Framgångspodden, fast typ Mördarpodden. Han åkte runt och intervjuade, träffade mördare, de värsta mördarna över hela världen, så att det ägnar vi mycket tid att prata om, och det var verkligen extremt intressant. Vi går också in på hur man bryter normer. Han har ju också målat naglar och faktiskt fått mig att måla naglarna. Han inspirerar och gör det på ett skithäftigt sätt. Han har gjort massor av andra saker också, bland annat sa han ja till allt under ett helt år, och sen har han typ aldrig sprungit någonting överhuvudtaget, men det är många som har liksom pressat på honom, du borde springa maraton. Så då sa han så här, okej, shut the fuck up. Så sprang han 5 maraton på 5 dagar. Är det här ett riktigt, riktigt häftigt avsnitt som jag hoppas att du verkligen gillar? Låt mig presentera professorn Mikael Dahlén.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotting with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Mikael Dahlén.
Tack, äntligen.
Äntligen fick vi till denna härliga inspelning.
Faktiskt, nu blev jag så här lite ambivalent. Vi har haft några nära poddupplevelser när det nästan har blivit av. Och jag försöker ju leva efter den devisen att även en inställd spelning är en spelning. Mm. Och det finns mycket att glädja sig åt. Jag har ju sett fram emot de tillfällen som inte blivit av och njuter av dem. Men nu är vi ju snart färdiga. Jag har inget mer att se fram emot.
Nej.
Och kan det bli lika bra som... Jag kommer ihåg när Michael Jackson dog, så hade han ju en turné, This Is It, som var planerad. Jag hade biljetter till den. Jag har verkligen sett fram emot den. Och jag var inte ensam om det. Så jag kollade upp det. Man fick ju möjlighet att köpa tillbaka biljetterna. Men majoriteten av alla som hade köpt biljetter till hans inställda turné som han dog, sålde inte tillbaka biljetterna. De ville behålla det för att liksom leva kvar i hela den här upplevelsen. Mm. Som så länge den inte blir av ändå, nästan blir av, ändå finns på något sätt. Och all merch och sånt där. Det där är ju en av, jag kommer inte ihåg om det var topp 3 eller något sånt, det årets mest framgångsrika inkomstbringande turnéer. Turnén som aldrig blev av.
Turnén som aldrig blev av.
Jag har en sån bok.
Boken som aldrig lästes, eller?
Ja, det har jag nog många böcker som jag själv inte ens har insett. Men jag har en bok som jag vet inte har blivit läst, för den är inte ens skriven. Halva boken blev skriven. Grejen med pengar.
Okay.
Jag skrev den för, jag tror det är 2 somrar sen, så jag skrev halva boken. Och sen brann min dator upp på vilken boken fanns. Och jag var klantig nog att inte ha kollat upp att det autosparades upp i något moln. Jag trodde det gjorde det, men det gjorde inte det. Så den brann upp och bara försvann så. Och så orkade jag inte börja om och skriva den. Men jag inser att nu sitter jag och pratar om den. Och jag har pratat om den i tv-soffer och radioprogram. Jag tror att det kan kanske ha varit den bok jag har pratat mest om faktiskt. Haft störst behållning av.
Som aldrig kom.
Ja,
det är fantastiskt.
Precis så.
Men jag har också sett fram emot det här jättemycket. Jag tycker att du är en sån riktig häftig person. Jag har sett flera av dina föreläsningar. Och jag tycker att de är helt eminenta. Och man går alltid därifrån med en riktig så här inspiration, men också så här tankevurpor. Man går på lite andra linjer och lär sig tänka på ett sätt som man inte är van på och får ganska mycket tankeställare. Och också när jag läste din senaste bok nu, Kausologi, så var det så att den var ju för det första sjukt jävla bra, så den rekommenderar jag. Men man lär sig tänka på ett annat sätt och bara, oj, man gör det där och går mot normer och allt möjligt. Så jag är helt övertygad om att det här avsnittet så kommer vi, det kommer bli jättespännande, och jag är väldigt nyfiken på vad vi kommer få ut och vilka svar jag kommer få på de frågor som jag har tänkt innan. Jag har ganska mycket frågor.
Jag med.
Alltså jag har sjukt mycket frågor. Och för er som inte lyssnar och ser, alltså jag har sex A4-sidor med frågor.
Oh, jäklar, så mycket frågor. Du har också skrivit en bok.
Det är typ en kortlek jag har med frågor. Jag har skrivit en bok med frågor inför det här avsnittet. Så,
Det är
jättebra. Men det ska hur som helst bli sjukt spännande att röra sig in i det här samtalet. Men, och min första fråga, som inte står med i mitt frågehäfte jag har, min frågebok, det är: hur kändes det att komma in i studion och du välkomnas med en kniv?
Lite så här déjà vu-känsla.
Déjà vu?
Med tanke på att jag ju hälsade på människor i fängelser. Där var det visserligen metalldetektorer och grejer, men vi var också hemma hos den japanska kannibalen som var förlagen till Hannibal Lecter innan lammen tystnar. Och bland det första han sa till mig när jag kom in i hans hall var: du behöver inte vara rädd, jag ska inte döda dig. Så det var lite, jag har ju lite jobbiga associationsgångar, så måste jag säga. Men samtidigt en nyfikenhet. Kniven såg jag ju efter att strax innan fått ett lycka till i hallen när jag kom. Så ja, gjorde mig nyfiken på vad det jag ska möta. Då blev jag ännu mer nyfiken. Vad behöver jag där lycka till?
Ja, men från det låg ju en kniv här inne då som var riktad mot dig med en vass spets då. Som låg på där du skulle sitta då, kan man säga. Men till det här Hannibal Lecter, det var ju intressant. Varför besökte du, vad gjorde du för någonting? Vad var det för någonting?
Jag träffade honom för att innan jag gjorde det så kunde jag inte vara helt säker på att han verkligen fanns. Om man googlar hans namn så dyker de mest makabra historier och bilder upp. Och innan jag träffade honom i Japan, han hade aldrig varit i Japan förut, så jag var lite orolig att jag kanske hade en felaktig bild. Man har hört talas om dessa japanska historier, urban legends och sånt. Jag tänkte att han kanske var just en sån. För han var bara för bizarr för att vara riktigt riktig.
Vad har han gjort då?
Han doktorerade i litteratur vid Sorbonne i Paris, universitetet. Men var tvungen att avbryta sina studier där därför att han råkade inom citationstecken ha ihjäl och äta upp en av sina kvinnliga doktorandkollegor.
Kacklar.
Och då fick han av naturliga skäl avbryta studierna. Han skulle ställa sin förrätta i Paris, men de har ett rättssystem där, det här var på 80-talet, som, precis som vi, man får göra en sån prövning först, en psykologisk prövning. I Sverige gör väl det för att se på påföljden när man ska ge dem ett straff, fängelse eller vård och så vidare. Men här gör man det redan innan för att se, är den här personen kapabel att överhuvudtaget ställa sin förrätta? Och man kom fram till att den här kannibalen som haft ihjäl, ätit, haft sex med det här liket är ju totalt galen. Inte helt överraskande. Och inte kapabel att stå inför rätta. Så istället så åkte han in på mentalsjukhus där de efter ett par år kom fram till att han är ju totalt galen. Vi kan inte bota honom. Och det är slöseri med franska skattemedel att ha honom instängd resten av livet. Så gör så här, vi skickar tillbaka honom till Japan där han kommer ifrån. Och så skickades han tillbaka dit och klev av planet som en fri man. För i Japan har han inte gjort något. Och inte ens i Frankrike så blev han ju någonsin ställd inför rätta. Så där levde han som fri man från 80-talet och blev ganska känd utifrån det här hemska han gjort och bilderna som spreds på som ett stileben nästan med hans måltider och sånt. Så bland annat så jobbade han ett tag som, han skrev matkrönikor.
Matkrönikor?
Ja, eller hur? Precis så. Ögonbrynen upp i hårfästen, man tänker, är det verkligen sant? Han skrev en bok, Kända kvinnor som jag skulle vilja äta.
Va?
Ja, han målar tavlor så här lite Carl Larsson, så här yppig kvinnorumpa med en kniv och gaffel bredvid. Och det fanns rika män, typiskt nog, som beställde tavlor av honom på sina fruar nakna. Så många bizarra berättelser och bilder, så jag tänkte, jag har bara gått på honom. Gick han på det? Ja, han gick på det. Så jag var tvungen att åka dit och kolla, är han verkligen på riktigt? Och det var han.
Mailar honom då, eller ringde du honom, eller?
Det var en ganska lång process att få tag på honom, som innefattade, det här känns jättelänge sedan, en väldig massa fax. Det var det enda medium han kommunicerade via.
Fick du skicka dig själv på bild då?
Ja, det var precis som Hannibal Lecter, om du känner till den filmen.
Ja, med, Hannibal Lecter.
Ja, med Anthony Hopkins och Jodie Foster. Tell me about your childhood, Clarice, och hela grejen lammet tystnar från hennes barndom. Så det han ville ha mig i utbyte när han blev varse att jag är ingen rik person som kommer betala honom massa pengar som han var van vid. Och jag är inte heller en vacker ung kvinna som han hade fått många förfrågningar från, utan jag är bara en konstig typ från ett land någonstans han aldrig talas om. Jag är en professor, det var det han ändå nappade på. Det är någonting udda, det är inte många professorer som hör av sig. Så. Men sen nästa steg, varför ska jag bjuda in dig i mitt hem? Ja, då ville jag få ut någonting av det. Så han ville bli kompis. Så vi hade en väldig massa fax fram och tillbaka, där jag berättade om mig och varför jag ville träffa honom och where I'm coming from, bokstavligt talat och bildligt talat, och han lika så. Så vi blev brevvänner, eller faxvänner.
Skulle vi träffa Breivik och intervjua honom?
Nej. Breivik, det han gjorde var så bizarr. Precis efter att jag hade skickat manuset till förlaget innan boken kom ut. Så jag var färdig, men boken hade inte kommit ut än. Och han hade ju ihjäl en sån fruktansvärd massa människor. Jag kommer ihåg att jag tänkte tanken då, att där kanske ändå gränsen går för det jag skriver om i min bok. Upprinnelsen till att jag skrev den här boken, träffar de här människorna, var att jag fascinerades av att människor fascinerades av mördare. Så där det började. Jag undrade över varför så många människor ser alla dessa dokumentärer, tv-serier, filmer, läser böckerna om dem. Det var där det började för mig, att jag var fascinerad av varför de var fascinerad. Och en av de grejerna jag liksom fann var just det, att de här impulserna finns i oss, men det är så främmande att ens tänka tanken att man skulle fullfölja det. Så vi tänker, det måste ju vara någonting riktigt, riktigt speciellt med de här människorna som gör det, som man bara inte kan, bara inte får göra. Att de tar sig över den här gränsen, och så börjar vi tänka på dem som så här mytiska figurer. Charles Manson var en sån här grej som föräldrar skrämde sina barn med på 60- och 70-talet. Bit in på 80-talet. Om du inte gör läxan ordentligt nu, då kan Charles Manson klättra in genom fönstret i natt, vet du. Jag vet man aldrig.
Bara den här kort. Vad heter mördarboken?
Monster.
Monster. Om man går på dina tatueringar. Du har ju en... Du har en blomma på din högerhand.
Ja.
Du har ett öga, du har sol och din högerhand, och sen har du en högtalare med ett streck på.
Ja, det är den här mute-knappen som man hittar på högtalare och datorer och
skulle
allt
vi,
det.
Skulle vi kunna bara beta igenom dem en efter en? Du har ett hjärta på halsen.
Mm. Den det är resultatet för... av monster, att inse att vi behöver jobba på att vara snälla. Varje dag. Inse att vi har ett val varje dag. Vi har dörr A och dörr B. Välj rätt dörr varje dag. Blomman är en påminnelse till mig istället för en smiley. För jag kunde inte bestämma mig för vad som skulle bli upp och ner med handen så. Det blir väldigt konstigt. Det blir en smiley åt ena hållet och så blir det ju en sur gubbe eller gumma åt andra hållet. Så. Men det är en blomma till mig själv för att påminna mig om att vara glad. Därför att jag inte alltid börjar varje morgon med att vara glad. Mute-knappen är en påminnelse om någonting jag inte förstod var bra när jag växte upp. För jag växte upp och förbannades, trodde jag, men har insett nu, välsignades med väldigt dålig hörsel. Så jag hörde väldigt dåligt, och det kunde lösas med hörapparater som på den tiden jag växte upp när folk höll på att faxa till varandra och så, då var de hörapparaterna var liksom som en kombination av en tjock tv och en bastuva. Det var liksom enorma såna här grejer. Så jag kände att en sån ville jag inte ha. Så därför hörde jag dåligt. Och hörde inte väldigt mycket av det människor sa till mig och om mig om att det där är jätteknasigt, han är jätteful, han är jättedum, han tänker konstiga saker. Tänk inte sådär konstiga saker, tänk inte sådär konstiga saker, sluta! Det hörde inte jag. Och så tänkte jag en massa konstiga saker och gjorde och sa en massa konstiga saker som, tror jag, i slutändan blev ganska bra. Det fick mig i alla fall att tänka och göra en väldigt massa saker som jag annars inte hade gjort och som inte så många andra har gjort. Och sen är plötsligt så blev vi begåvade med skärmar och världen blev mycket mer visuell istället för ljudbaserad. Och så började det här nå mig. Och jag började se i sociala medier, nu googla sitt namn, gör du sånt?
Ja.
Ja, jag vågar inte göra det. Och Flashback och sånt där, jätteläskigt. Det började nå mig mycket sånt där om att sluta, gör inte sånt där, sluta! Och då insåg jag att jag helt plötsligt började sluta. Censurera mig själv, göra mindre och bli en mycket, mycket mindre usel kopia av en inom stationstecken normal människa. Jag försökte vara som alla andra och det blev inget bra. Jag gjorde inte det där som alla andra gör lika bra som de gör och jag gjorde ingenting eget som i bästa fall kunde bidra med något. Och när jag insåg det, då gjorde den här tatueringen som en påminnelse om att stäng av ljudet. Stäng av ljudet, vare sig ljudet kommer i form av ljudvågor eller i form av ord på skärmar eller vad det är. Gör det ibland. Lyssna inte så mycket efter vad andra tycker att du ska göra eller inte göra, utan gör det. Rösterna i ditt huvud, det tror jag är någonting bra med att höra dåligt, är att huvudet kompenserar. Så det skapas massa egna röster i huvudet. Så jag har väldigt spännande dialoger med, kanske någon diagnos som väntar på mig där, men jag har många dialoger med röster i huvudet som ändå leder till kul saker.
Mm. Har du dåligt nu?
Ja, jag är ganska bra på att läsa på.
Jag kan tänka mig att man läser på läpparna.
Ja, och det är också en sån grej att ibland låta bli att läsa på läppar så att jag inte blir för fixerad. Så. Sen är jag också, det kan jag rekommendera till alla er som hör dåligt, eller bara vill göra som ni vill, bli professor. För med den titeln har jag märkt kommer att folk förväntar sig att jag antingen går i helt andra tankar. Så här, stereotypen av en akademiker. Ah, han går och tänker någonting stort eller annorlunda eller något sånt där. Eller så tänker de så här, istället för att tänka, han hörde inte. Eller han är bara dum som ett jäkla spån. Så tänker jag så här, han är ändå professor så han måste ju rimligen vara smart. Så nu svarar han någonting jättekonstigt som inte verkar alls ha att göra med det jag frågar om. Men det kanske är för att det är så smart. Så precis. Jag inte fattar vad det är.
Exakt det. Det är ju annorlunda, framförallt som kille, att måla sina naglar.
Ja.
Varför är det, för att det är fint som du gör, eller är det för något annat syfte, eller är det symboliskt, eller är det bara för att du...
Nu är det bara för att det är fint. Det var inte det från början. Och det är inte lika annorlunda nu. Det var helt bizarrt. Det här började jag med för ungefär 10 år sedan. Och det är ändå, det är läskigt att konstatera hur det såg ut, men skönt ändå att konstatera att det hände något sen dess. För då, på den tiden, så var det jättemånga som undrade vad är det som händer. Han målar naglarna med betoning på pronomen han. Han målar naglarna. Kommer du ut ur garderoben nu? Ja, det gör jag. Inte just som homosexuell, men ur andra garderober. Så det var liksom till och med att en del upplevde det som en sån stor och märklig grej att de kunde inte fråga mig direkt, utan de gick och frågade någon som frågade mig, eller som frågade någon som frågade mig, vad är det där? Liksom.
Men de kanske trodde också att du provocerar dem, eller?
Ja, det skulle vara en annan grej. Så, han ska inte få mig den jäken, han ska inte tro att han är något. Så, det kan ju också vara. Men till stor del var det så här att de tänkte det måste vara någonting, och förvånansvärt många så tänkte att det måste vara sexuellt.
För att du transa kan inte, eller typ?
Ja, en heterosexuell kille kan inte måla.
Nej, normen så är det ju att tjejer kan måla naglarna. Det är ju varenda en. Men att man är en hane så är det totalt helt fel att måla naglarna.
Det är inte lika mycket så nu. Det är jätteskönt. Det är jag jätteglad för. Men det är fortfarande en del så. Jag tycker också om ögonskugga. Anledningen till att jag inte har det så ofta är att jag är väldigt dålig. Min dotter tycker det är så pinsamt. Inte att jag har det, men att jag är så dålig på att måla det. Så att det ser så taskigt ut. Och sen om det regnar som idag, som det alltid gör i Sverige, så är jag så dålig så det bara börjar rinna. Men det är det. Men jag gjorde det som en påminnelse till mig själv att inte begränsa mig så mycket. Det hände en del i tillvaron, bland annat att min pappa fick en hjärntumör och min mamma fick en hjärntumör som fick mig att inse att allt det där jag hoppas och tror och planerar att jag ska göra sen kommer det kanske inte bli tillfälle att göra sen. Och för mig att verkligen vara mig själv sen kanske aldrig blir av. Så jag måste vara mig fullt ut och leva mitt liv fullt ut så länge jag och mitt liv är mitt liv att foga över. Mm. Och det stack ut ganska mycket och det var nog det som behövdes också för mig för att verkligen ta det till mig. För att det är så. Det var så svårt. Jag hade kämpat så länge mot det liksom.
Och då lät det också som att du var mobbad när du var liten.
Ja, det var lite jobbigt så. Det var ett kort svar, det kortaste svaret jag har levererat.
Kanske för att du är lite...
Du blir så här helt tagen, va? Blir det tyst där? Ska jag inte säga något mer?
Ja, men jag funderade på att ta... Okej, det här kanske var lite så här jobbig sak, men du har säkert kommit över det.
Nej, och det är det som är grejen. Jag brottas med, och jag blir tyst för att jag brottas med det. För jag har levt med det i alla år. Och fortfarande måste påminna mig om att inte gömma mig. Att inte lyssna för mycket och utgå från att någon som tittar på mig på stan inte gör det för att jag är ful eller för att den vet vem jag är och tänker någonting dumt. Utan bara råka titta åt mitt håll. Så det finns fortfarande kvar i mig, så jag har ju inte kommit över det, vilket det första steget var att inse att jag inte har kommit över det. Det andra steget var att inse att flera av de personerna som jag förknippar med det här har hört av sig till mig sen i sociala medier eller bara morsat på gatan ibland. Och jag har blivit så här skräckslagen ibland som första reaktion, inte vetat hur jag ska förhålla mig, och så har det löst sig som åt att de har aldrig tagit upp det här, och så har jag tänkt så här, ja, vi kanske dansar kring någonting, och sen har jag bara insett att nej, de har inte tagit upp det därför att de har nog ingen minne av det här överhuvudtaget, och det beror nog inte på, har jag sen insett, att de har förträngt det här, utan i många fall så beror det nog på att de inte insåg då riktigt vad de gjorde, att de gjorde det. Och att de inte menade så illa och inte förstod de konsekvenserna det skulle få. De tyckte vi var kompisar då och tycker fortfarande att vi är gamla kompisar. Så därför känner jag inte att jag kan och ska klandra dem för något som de inte var medvetna riktigt om och närvarande alltid i när de gjorde det. Men det jag klandrar är den bristen på närvaro och medvetenhet. Och då är vi tillbaka i det här hjärtat på halsen igen. Och det här som jag pratar om, att det tar några sekunder att förstå konsekvenserna av det vi gör. Och att så mycket av det vi gör under en dag gör vi, eller tänker vi, bestämmer vi oss för inom en tidsrymd som är mindre än de här få 8 sekunder, för att vara exakt, i det jag har mätt upp som en tröskel för det där. Efter 8 sekunder så börjar vi använda den här fantastiska datorapparaten vi har innanför pannbenet allihopa. Då börjar vi använda den ordentligt. Då börjar liksom processorn komma igång på riktigt. Men så mycket av det vi gör vi på rena impulser, instinkter och så vidare, utan att verkligen tänka till kring. Så vi märker inte att vi gör och förstår inte konsekvenserna. Väldigt mycket av det vi kallar för näthat och mobbing och så vidare är en följd av det. Det är så enkelt att gå så snabbt att bara fingra iväg med 10 fingrar på ett tangentbord eller med 1 eller 2 tummar på en telefon. Att det går iväg innan vi har tänkt efter, vad är det egentligen jag skriver? Tycker jag verkligen det här på riktigt? Och menade den här personen det hen sa som jag reagerar på? Är det verkligen, reagerar jag på rätt sak nu? Och vad kommer hen att uppfatta när jag skriver det här? Vill jag att den ska uppfatta det som står bokstavligt eller inte? Så mycket av allt det där, så stor del av det vi gör, så stor del av den påverkan vi har på andra, sker inom en tidsrum som inte ger oss möjlighet att vara ens närvarande i det och tänka på det. Det går att stå still i 8 sekunder. Eller så går du hitta på massa roliga saker på vägen. Jag börjar träna mikroyoga.
Mikroyoga?
Ja, jag ska åka buss. Bussen är 2 minuter sen. Jag yogar.
Men kör du hunden eller kör du liksom bryggan eller vad gör du? Liksom?
Ja, vad tusan som känns läge just nu. Det kan vara en krigare, det kan vara en sol, det kan vara en squat. Det kan jag rekommendera för övrigt. Så här ska man liksom bara ta en enda grej. If there's one thing, som är alla dessa listicles. 5 grejer du tänker på. En grej. Ska du bara yoga en enda grej? Så ska du sitta huksittande. 1 minut, 2 minuter, har du 5 minuter. Perfekt, det gör underverk med hela jäkla kroppen.
Det är så jäkla bra. Jag har börjat med det också.
Ja.
Man sitter ju alltså ner. Mm. Och i början, alltså det är sånt helvete att sitta ner.
Visst är det häftigt, eller hur?
Det är sånt helvete.
När man säger det så här, det du ska göra, det blir en sak, huksittande. Det folk tänker så här, låter för banalt, låter för lätt, kan inte ens räknas som träning. Och så första gången den får, precis som du säger, så switchar det om till att man helt precis säger, det är ju helt jäkla omöjligt.
Det är tortyr nästan.
Det är så många som inte ens kan, och jag kunde knappt verkligen sjunka ner och sitta ordentligt huksittande. Och sen sitta en hel minut. Och sen försöka ställa sig upp.
Det känns som att man är en gammal gammal man. Typ så här lederna, knäna, höften. Man är rädd.
Och då finns det så här två reaktioner på det. Det är klassiska fight or flight egentligen. Och då tänker jag ofta på så här, liksom ryggmärgsreaktioner. Det här är ju så jäkla ont, det här är så obehagligt. Man tänker, jag ska aldrig göra det igen. Det är inte värt det. Är det så jobbigt, gör det så ont, känns det så läskigt, ska aldrig göra igen, vilket många du aldrig gör. Eller tvärtom, det är så ont, det är så jobbigt, det är så läskigt, här ska jag göra igen, på en gång, och en gång till, och en gång till. Jag tror på det, inte springa ifrån det läskiga, spring rakt in i det.
Ja, det är svinbra.
Det finns massa trick för att komma ner stegvis, det finns massa roliga grejer man kan lägga ovanpå det sen. Fasen, jag älskar hashtaggar. Hashtag squat challenge. Kan vi inte göra en grej alltså?
Jo.
Ja, kan vi få lite tips från andra? Vi kan tipsa andra. Ja, massa roliga grejer man kan göra när man sitter på huk. Bäst är, dels så kan man lära sig själv och göra massa saker. Dels är det roligt att sitta 10 minuter och inte göra någonting. Det är skittråkigt. Så kan man liksom hitta på andra saker under tiden.
Jättejobbigt.
Är det roligare? Dessutom, jag älskar att bara gå och tänka på saker. Okej, imorgon ska jag testa den här grejen när jag sitter på huk. Det är kul innan också. Så det är så här win-win. Jag vinner på det innan, jag vinner när jag gör det för det är kul. Jag vinner på det efter när jag tänker på att jag gjorde det. Och att det funkade. Och när andra ser det. Och så en ytterligare grej är så här, om man gör det publikt. Som jag ofta gör backstage eller på en bussoplats eller något sånt här. Många andra som blir glada också. Man tänker så här, det där kan jag inte göra, vad ska folk tycka? De kommer
tror
tycka
att man
galen.
Sitter och bajsar,
sluta
typ.
Med det där. Nej, tvärtom. De tycker ju det är kul. Det lyser ju upp tillvaron. I bästa fall så berättar de, vet du vad jag såg? Jag såg någon, eller till och med, jag såg den där ekonomiprofessorn. Ja, extra bonus, va? Är det sant? Det här visste han var galen. Det är toppen.
Han
kan
satt
man göra
på huk som man gjorde förr i tiden. Gjorde alla det. Nu...
Men kan man göra någon naturligt. Lite gladare? Det gör man ju. Se det leendet på läpparna. Jag sitter på huken lite stund, det är bra för mig. Dessutom gjorde jag någon lite gladare.
Men vad kan vi köra för hashtag då? Squat challenge, eller vad sa du för något?
Ja, är den bra eller? Eller så kör vi en till. Squat shot.
Squat.
Squat shot.
Squat shot.
Ja, du tar en shot på dig själv när du kör det. Sen kan du, om du går igång på det, du kan shotta också. Det kan vara sprit eller jag dricker inte sprit.
Squat shot är skitbra. Den är enkel. Mest kreativa, roliga bilden. Ni kommer få se en på mig och en på Mikael. Säkert ligger flera när vi ser squat shot. Jag vill ju se dig när du kör den här innan dina föreläsningar. Lite konstiga ställen. Konstiga ställen när man kör squat shot.
Ja, skitbra.
Uppmuntras. För att då vet man att den här personen... Den vågar sticka ut från mängden.
Den är närvarande, där den lever.
Ja. Ja, Den simmar, brukar jag ofta säga, det är de döda fiskarna som simmar med strömmen. Och det där tycker jag är konstigt också, för att de döda fiskarna simmar väl inte? Men säger man att de simmar? Säger man flyter?
Ja, bra fråga.
Ja, men jag får man säger simmar med strömmen.
Säkert.
Man säger inte flyter med strömmen.
Eller hur?
Ja, det är fel, men man kan ju inte simma oavsett. Men hur som helst, då är man ingen död fisk som simmar eller flyter.
Nej. Och jag har tänkt så länge. Döda fiskar flyter med strömmen. Och så brukar folk säga, men du ska då gå emot strömmen. Levande fiskar, laxar, de simmar uppströms och så vidare. Och jag har tänkt ett steg länge, det häftiga med oss människor, det vi kan göra är att vi skapar strömmar. Mm. Och här är ju en sån grej, en squat shot. Vi kan skapa den
squat
strömmen
shot.
Tillsammans.
Squat shot, det ska bli jättekul att se där. Och de som har roligast bilder vinner massa roliga priser. Får se vad de priserna är. Men det kommer vara sjukt roliga.
Cool. Ja, om ni har sett en bild på mitt kontor, googla mitt namn så kommer det dyka upp bilder på mitt kontor. Jag tror det, det blir faktiskt uppsatt Aftonbladet i Sveriges stökigaste kontor. Det är inte stökigt, det är bara en annan ordning. Jag lovar, jag har koll. Men där finns en massa saker. Det är mitt kontor, jag kallar det för sakkyrkogården. Det är dit saker går för att dö. För vanliga människor, vad det nu betyder, människor som inte är jag, så är det en logik som är lite svår att så här, avkoda varför saker ligger där de ligger och så vidare. Så det verkar väldigt rörigt, och det gör att när folk besöker mig så folk glömmer nästan alltid någonting hos mig. Därför att så här, det bara försvinner där, de ser det inte. Det sticker ju inte ut i en allmän röra så. Annars om man är på något ställe så ser man så här, just det här är min grej, den sticker ut bland annat. Så det blir en väldigt massa saker kvar hos mig. Helt enkelt. Och de glömmer bort och jag glömmer bort vem det var. Liksom. Så med andra ord, det finns en massa saker hos mig. Apropå priser, gå in och kolla på bilden. Ja, men den där! De där hörlurarna som ligger där som någon har glömt. De skulle jag vilja ha. Den där boken. Ja.
Den där kniven som någon har mördat med, som du fick av en mördare.
Ja, usch.
Mm. Nu är det som så här att vi kommer att ställa de tre sista spännande frågorna till Mikael Dahlén, professor på YouTube. Så gå in och kolla där för att få de tre sista. Men till den absolut sista här i podden så vill jag fråga dig, vem skulle du vilja av alla fantastiska fina människor du träffat, av alla mördare, av alla psykopater, av alla spännande författare, om du fick välja en person du hade skickat hit upp utan att jag skulle behöva offra mitt liv, vem hade du valt då?
Anna Kinberg Batra, därför att jag försökte få en hissträff med henne under ganska lång tid. Hon var så upptagen, så fick aldrig till det. Så det vore perfekt om vi kunde mötas i hissen nu när jag går härifrån.
Intressant. Jag har haft henne med.
I don't.
Så vi gör honom. Det är bara att säga någon.
Ja, måste jag tänka då. Nu får jag tänka. Den var ju så klockren. Marilyn Manson. Apropå att jag inte tror att någonting är omöjligt, så är han det närmaste jag har kommit. Jag försökte när jag gjorde mitt sommarprat att få till, för vi skulle spela in en låt tillsammans. Men han var helt omöjlig. Jag hade kontakt med alla hans management, skivbolag, kompisar. Jag var i Hollywood där han bodde, men han var bara helt, helt off. Han gick på ganska mycket grejer just då. Men det är liksom min the one that got away. Så kan du fixa hit honom, vore toppen.
Ja, om man skulle vilja följa dig och ditt liv, eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Jättegärna. Jag hade inte så många kompisar när jag växte upp, så jag är så glad att det finns sociala medier där det går att göra kompisar. Så hemskt gärna Facebook, mitt namn. Man får bara 5000 vänner enligt Facebook, vilket är jättekonstigt tycker jag. Facebook har bestämt, nej, du ska inte ha fler vänner. Det är inte rimligt. Så jag kanske inte borde säga det här, men det kanske eventuellt finns flera konton. Instagram också, jättekul att hitta och följa varandra. Ja,
det är... Då söker man på Mikael Dahlén.
Ja, mitt namn.
Och då får man, kan man eventuellt då få se en squat shot?
Ja, definitivt. Jag ser fram emot alla pling, 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 pling som ska komma i min korg nu med squat shots också.
Det är grymt. Men du, vilket jäkla avsnitt det har varit. Det har varit en stor ära att ha dig med och så otroligt mycket spännande grejer. Vi har suttit nu runt 2 timmar. Det är bara flugit. Tiden har flugit iväg.
Nej!
Är det...
Nej!
Nej! Det är helt med. Fast andra sidan, jag vet inte. De här 2 timmarna eller 2 timmarna innan, jag har fått med mig väldigt mycket. Jag har haft en väldigt fin stund.
Jag kommer komma ihåg det här. Det sitter i hjärtat. Det var en stor ära och fantastiskt nöje. Tack så jättemycket. Ja.
Tack så mycket själv, Mikael Dahlén.
Fram Gang Spotting with Alexander Pelleros.